بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله Vi fortsätter att läsa från boken Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, och vi är i Kitab al-Jami', kapitlet om olika former av etik, moral och zuhud. Och vi stannade, eller började i förra lektionen, vid bab al-zuhud wal-wara', kapitlet om zuhud, avhållsamhet i dunya, och wara', försiktighet i saker som kan leda till haram. Och vi nämnde hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Och vi fortsätter idag med, mashallah, detta mycket viktiga kapitel där vi talar om dessa hadither om zuhud. Och det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne där många idag tyvärr har blivit fångar och fängslade av hayatul dunya. Och de har gjort dunya, detta världsliga liv, till sitt största mål. Allah azza wa jalla skapade oss för al-akhira. Adam alayhi salat, vår fader, blev utvisad från paradiset. Och vi människor måste försöka komma tillbaka till vårt ursprungliga hem. Det här världsliga livet, det är bara kort. Det är ayyam ma'dudat, korta dagar, timmar. Och sen är det över. Och vi kommer att färdas en resa till Allah azza wa jalla. Och där kommer vi att stå inför en evighet. Och då är det antingen paradiset eller helvetet som gäller. Fariqun fil janna och fariqun fil sa'ir. Och det är den dagen man ska förbereda sig för. Den dagen då vi ska möta vår skapare. Och i det här livet så ska vi samla på oss. Vi ska samla på oss så mycket hasanat som möjligt till det stora mötet med vår skapare. Och vi nämner då första hadithen av Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: Ta'isa 'abdu ad-dinar wad-dirham wal-qatifa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, akhrajahu al-Bukhari. I denna hadith så säger Rasulullah alaihi salatu wassalam: Ta'isa 'abdu ad-dinar. Ta'isa, yani han är fördömd, han är förnedrad. Som en person som man trycker ner ansiktet i marken. Ta'is. Yani han är låg, han är förnedrad. Ta'isa abdu dinar wa dirham. Förnedrad är den som är förslavad till guld och silver, till pengar. Wal qatifa, och kläder. Yani olika arabiska kläder. Om han får så blir han glad. In u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Om han får av dessa världsliga saker så blir han glad. Han blir nöjd. Och om han inte får så blir han besviken. Naam. I denna hadith så nämner profeten alaihi salatu wassalam en väldigt viktig sak. Då han nämner här att det finns vissa människor som är abdu dunya. De är slavar till dunya. Och han använder vissa exempel. Det här som nämndes är bara exempel. En person kan vara en slav till bilar, till kvinnor, till alkohol, till droger, till musik, till massa världsliga saker. Han kan vara en slav till alla dessa saker. Vad menas med abd? Med att han är slav. Och profeten al-Islam valde inte här att säga ta'isa malik dunya. Att den som äger av dunya är förnedrad. Utan han valde ordet abd. Att han är förslavad till dunya. För att äga saker från dunya, det är inte klandervärt. Det är inte någonting fel, som vi gick igenom i förra lektionen. Vi har profeter som var rika. Att vara rik är inte fel. När blir det fel? När dunya tar över. När dunya styr över dig. När du inte kan styra över dunya. När pengarna styr över dig. Och när de blir viktigare än religionen. Och du är beredd att kompromissa din religion på grund av pengar. Då blir det fel. Och då har du blivit en slav. Du har blivit förslavad till dunya. Dunya styr dig. Du är förnedrad och förslavad av det världsliga. Och en sådan person är förnedrad. Och han är låg. Och subhanallah, vad är lägre än att vara en slav till pengar, guld och silver. Och inte vara en slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad händer med de här människorna? Jo, de blir glada om de får. Och om de inte får så blir de missnöjda. Och det här är farligt. För att de har gjort en miqyas, yani vågskålen, vad som avgör lycka och besvikelse, det är dunya. Det är det viktigaste. Yani dünya det som avgör. Har du mycket dünya? Har du mycket pengar? Elhamdülillah, han är nöjd. Har han inte mycket pengar? Har han inte mycket dünya? Är han missnöjd. Och då går det här tillbaka till vem? Att han blir missnöjd på Allah. För Allah azza wa jalla, han är razza. Allah är den som försörjer. Allah är den som delar ut risk till sina tjänare. Yani bil qadar, han delar ut vad som passar varje människa. Så personen som är missnöjd med Allah. Med det han har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är fel. Och det här är en hycklares egenskap. Att bara bli glad av dunya och bli arg på grund av dunya. Och inte prioritera det världsliga. Som Allah säger, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْتِيَ مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوا. Att det finns de som då, om de får, radu. Och om de inte får, så blir de arga. Det här är sifat al-munafiqin. Egenskapen av hycklare. Att de har gjort dunya till det viktigaste. Och det här är också en sak som vi kan se hos människor. Att många säger, men jag är inte så här. Taib, det kommer ibland ett test. Vet ni ett vanligt test, vad det är för någonting? Det kommer en person och friar till hans dotter. Han vill fria till hans dotter. Vad är det första han frågar? Vad jobbar han med? Vad tjänar han? Vad har han för lägenhet? Vad har han för bil? Det är de, kanske hos vissa människor första frågorna. Vad är hans utbildning? Och så vidare. Yani, vad är hans status i dunya? Om det här är de första frågorna, då är någonting fel. Första frågan ska vara vad? Ida atakum man tardawna dinuhu wa khuluquhu. Det första du ska kolla hos en person i giftermål, det är din wa khuluq. Religion och karaktär. Och det här gäller både mannen och kvinnan. Fadfar bidati din wa khuluq. Hadithen. Välj kvinnan med din bra religion och karaktär. Och för kvinnan, ida atakum man tardawna dinuhu wa khuluquhu. Om det kommer en man och friar till er dotter vars religion och karaktär ni tycker om, gift bort henne. Så både mannen och kvinnan kollar på vad först? Ad-din wal-khuluq. Rasul alaihissalam, han sa inte pengar. Han sa inte utbildning. Han sa inte lägenhet. Utan han sa först och främst din wal-khuluq. Och han gifte bort en man till en kvinna. Han sa till mannen som inte ägde någonting. Han sa iltamis walau khatim min hadid. Gå och leta mahar även om det är en järnring. Vet du vad en järnring kostar för någonting? Än idag kanske mindre än 5 kronor. Med dagens pengar. Mannen gick, han kom tillbaka, han sa jag hittar det. Jag kan inte ens 5 kronor äger jag. Och då säger mannen, jag äger en izar. Jag har ett höftskynke. Jag kan dela den på mitten, hälften till min fru, hälften till mig. Subhanallah. Och då säger profeten alaihissalam, genom hon har den, vad ska du ha på dig? Om du har den, vad ska hon ha på sig? Och sen i alla fall han säger, hel ma'ak shaymin al-Quran, kan du någonting från Koranen? Och mannen nämner vissa surah. Och då så säger han, jag gifter bort henne till dig med det du kan från Koranen. Yani det får bli din mahar, att du lär henne den här Koran som du kan. Men, alla kulli hal, vad jag vill säga, att många blir arga eller prioriterar dunya. Som vi sa, det kommer den här mannen som vill gifta sig med hans dotter som har dunya. Han tjänar mycket pengar, han har fin bil, men hans religion är dålig. Han gör inte sina 5 salat. Han gör massa haram och så vidare. Och så kommer mannen som är religiös. Men han har mindre dunya. Och då säger pappan, ta honom. Han är bättre för dig. Det är personen som har dunya. Då har den här pappan prioriterat fel. Då har han prioriterat dunya. Och det är fel. Ett annat exempel. Vissa föräldrar blir jättearga på barnen. När de inte gör sina läxor. Det är bra. Du ska sätta ner foten, du ska markera, barnen ska göra sina läxor. Taib. Men han blir mindre arg om de inte gör sin salat. Vilken är viktigast? Och då talar vi om barn som ändå är 15-16 år, Jenny. Jag tror att de små barn vi talar om, Jenny, äldre barn. Vilken är viktigast? Salat är viktigast. Så vad har han prioriterat? Dunya. Och så vidare. Så tyvärr, det finns mycket sånt här vi ser idag. Allah al-Musta'an. Så man ska inte vara en slav till dunya, utan man ska vara en slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här världsliga sakerna som vi sa i förra veckan, ha dunya i handen och ha inte dunya i hjärtat. Styr över dunja, låt inte dunja styra över dig. Och kompromissa inte med religionen på grund av dunja. Låt aldrig dunja bli det viktigaste. Och se inte heller dunja som en måttstock när det kommer till lycka och framgång. Utan sann lycka och sann framgång, det är att du har al-iman. Qad aflaha al-mu'minun. Allah säger att de som har iman är framgångsrika. Det här är den riktiga falah. Att du har al-iman, du har al-taqwa. Du är nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Även om du är den fattigaste människan, så är du min al-falihin, min al-muflihin. De som har fått framgång. Och om du är den rikaste människan på jorden, starkaste och snyggaste, men du inte har någon din, så är du en khasir. Du är en förlorare. Så är det bara. Du kommer förlora i detta liv och i nästa liv. Allah musta'an. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Där han säger: Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibay. Faqalakum fi dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Rasulullah alaihi salatu wasalam tog mig i axlarna. Och så sa han: Kun fi dunya ka'annaka gharib. Var i detta liv som en främling. Au abir sabil. Eller som en förbiresande. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul: Idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Ibn Umar brukade säga: Om du upplever kvällen, så förvänta dig inte att leva till morgonen. Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Och om du lever på morgonen, så förvänta dig inte att leva till kvällen. وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وانvänd din hälsa innan din sjukdom och använd ditt liv innan din död. Och den här hadith finns i Al-Bukhari. Mashallah. Och den här hadithen är väldigt vacker. Först har vi då Rasul alayhi salatu wasalam som tar Abdullah bin Umar på axlarna. Och då säger ulama, det här tyder på ihtimam. Yani någonting viktigt. Det är inte bara att säga någonting, utan du tar en person på axeln, håller en person i handen, greppar en person. Det tyder på att det jag ska säga är någonting viktigt. Det är viktigare än vanligt. Okej? Okay. Och säg då till honom: Kun fi dunya ka annaka gharib aw abir as-sabil. Att vara i detta liv som en främling eller som en förbiresande. Now. Den här meningen lär oss en väldigt, väldigt viktig sak. Och det är att hur man ska vara i det här livet. Vi ska inte bli alltför fästa och bekväma i denna dunja. Utan liknelsen av oss i dunja, det ska vara som en person som är på resande fot. Nu är du musafir, eller du är främmande, du är på besök någonstans. Tänker du då på hur du ska bli stabil, hur du ska bygga ett hus, hur du ska, yani, nej, du tänker inte på de här sakerna, utan du längtar hem. Du tänker: vad behöver jag i den här staden, på den här platsen, för att fortsätta min resa? Finns det någonting bra jag kan ta med mig härifrån hem? Någonting som kommer gynna mig? Eller hur? Det är så man tänker när man är på resande fot. Är det inte så? Du tänker inte på att, yani, bli bofast i staden och bygga ett hus, bygga ett slott eller någonting sånt, utan du tänker på att fortsätta din resa. Och det är så man ska vara i dunja. Att du ska inte bli för fäst vid det här världsliga livet och tänka att det är för evigt, utan du ska vara som en främling. En främling längtar alltid hem och känner sig inte riktigt ännu bekväm, utan han längtar alltid tillbaka till sitt hem. Borta bra, men hemma bäst. Är det inte så? Aha. Och samma sak med dunja. Du som en troende mu'min kan aldrig känna dig riktigt bekväm med dunja. Som det har berättats från Abdullah ibn Mas'ud, då han sa att en mu'min kan inte känna lugn tills han har satt sin första fot i paradiset. Då kan du slappna av. Innan det så är det en kamp. Det är att du kämpar. Så man längtar tillbaka till sitt första hem. Och vårt första hem är vad? Det är paradiset. Och om du vet vad som finns i nästa liv, relativt jämförelse till vad som finns i dunja, så förstår jag inte hur du kan vara bekväm med dunja. Ja? Eller hur? Då den minsta personen i paradiset, Han som får den lägsta platsen i Jannah, han får som 10 stycken dunya. Som det har nämnts i vissa hadithar. Yani den här dunya, marken 10 gånger. Hela jorden. Tänk dig jorden, världskarta, 10 stycken bredvid varandra. Och ta bort alla hav också. Tänk dig så mycket mark får den minsta personen i paradiset. Och det är hans. Och han får önska vad han vill. I all evighet. Och ingenting som finns i Jannah finns i dunya. Men allting som finns i Jannah är bättre än det som finns i dunya. Subhanallah. Och den här mannen, han tror att han är den lyckligaste personen i Jannah. Yani, det finns ingen över mig. Ingen är bättre än mig. Och han har den minsta platsen i Jannah. Subhanallah. Och därför så sa profeten alaihissalam i flera hadithen. Han sa, Mindil, Sa'd ibn Mu'ad, afdal och khair mimma fi dunya. Bara den mindil som Sa'd ibn Mu'ad kommer att ha i Jannah är bättre än allt som finns på dunya. Hans näsduk är bättre än allt som finns på dunya. Och han sa i en annan hadith, den khalen kvinnan har på huvudet i Jannah är bättre än allt som finns på dunya. Hur'in. Bara khalen. Hon har en, för att vara vacker, inte för att man har hijab i Jannah, är bättre än allt som finns på dunya. Och han sa, Maudi Usolt, platsen av en piska, 1-2 meter, är bättre än allt som finns på dunya. Yani du får 2 meter i Jannah, det är bättre än allt som finns på hela dunya. Subhanallah. Men ändå finns det folk som, de säljer sin plats i Jannah för en låg plats i dunya. Wallah al-musta'an. Så man ska vara i det här livet som en främling eller en förbiresande person. Man ska inte vara för stabil och bekväm i denna världsliga dunya. Och vad gör också en resande person? En resande person samlar inte på sig för mycket. Han försöker alltid ha så lätt bagage som möjligt, eller hur? Ni vet att det är jobbigt att resa med mycket väskor. Är det inte så? Man sållar bort de onödiga sakerna. Man tar bara med sig det som är nödvändigt. Och samma sak vår resa till Allah subhanahu wa ta'ala. Ha lätt bagage. Ha inte för mycket. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Och vad är den bästa provisionen, packningen vi kan ha med oss? Det är taqwa. Att vi har goda gärningar. Det är de vi ska samla på oss. Och vad är det som händer? Vi är i detta liv som investerare. De lärde har sagt, vi är här som affärsmän. Du går till souk, till marknaden. Du investerar. Och sen efter ett tag kommer avkastning. Då kommer vinsten. I dunya du investerar. Du gör salat, du fastar, du ger sadaqa, du är god mot dina föräldrar, du söker kunskap, du gör dhikr, alla de här sakerna. Men du kanske inte ser någon belöning. Men den belöningen kommer i nästa liv. Och som vissa ulema säger, yani, som en bonde. En bonde som planterar. Han sår sina frön och sen efter några månader så skördar han. Och då får han sin skörd. Vi i detta liv är som bonde. Vi planterar och det är våra goda gärningar. Och i nästa liv kommer skörden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här nämnde också Ali radiallahu anhu. Då han sa att irtahalat ad-dunya mudbira wa irtahalat al-akhirah muqbila. Att den här dunya är på väg bort från oss och al-akhirah är på väg mot oss. Wa li kulli wahid minhumma banin. Och de har alla sina barn. Fakunu min abna'i al-akhirah. Så var från barnen av nästa liv, yani folket av nästa liv. Wa la takunu min abna'i ad-dunya. Och var inte från folket av ad-dunya. Fa inna al-yawm 'amalun bila yani natija aw ajr wa bukra natija aw ajr bila amal. Varför? För idag agerar ni utan att se er belöning, men i nästa liv belönas ni utan att agera, yani beroende på vad ni gjorde i detta världsliga liv. Så det handlar om att investera, samla på sig. Då kommer du på domedagen och mashallah, du kommer att få en sådan belöning du aldrig kunnat föreställa dig. Så man kommer inte tomhänt till domedagen, utan man kommer med så mycket belöning som möjligt. En väldigt liknande hadith som också indikerar på detta, det är då profeten alaihi salatu wassalam, han sa: Mali wa dunya. Vad har jag med dunya att göra? Mathali, liknelsen av mig, är som liknelsen av en resande person. Jag sätter mig under ett träd, skuggan, och sen fortsätter jag min resa. Det här är min liknelse i dunya. Den här lilla stunden jag sitter under trädet, det är dunya. Sen, jag vänder mig till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är bara här en kort stund. Och det var så som profeten var alaihi wasallam. Och den andra gången då Umar radiallahu anhu kommer in till profeten alaihi wasallam och han ser honom ligga på en halm eller palmmatta. En matta som är gjord av hasir, palmblad. Ni vet palmblad som har torkat, de är väldigt hårda. Så när profeten alaihi wasallam sätter sig upp så ser man att den har lämnat märken på kroppen. Det blir röda märken på hela kroppen. Så Umar radiallahu anhu han börjar gråta. Han säger, subhanallah, ja Rasulullah, ska vi inte fixa en säng till det, en riktig säng? Kolla på Färis. Kolla på Rom. De sitter på troner av siden och guld. Och du är Rasulullah. Och han börjar gråta, Umar. Och då så blir profeten arg, alaihissalatu wassalam. Han säger, ibn al-Khattab, tvivlar du? De är ett folk vars goda har påskyndats i detta liv. Och vi är ett folk vars goda har fördröjts, skjutits upp till nästa liv. Ala tarda ya Umar, är du inte nöjd? Anna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Är du inte nöjd, ya Umar, att de får dunya och vi får al-akhirah? Så raditu, jag är nöjd. Subhanallah. Och det är så muslimen ska vara. Och tänka på, hur mycket en människa än har i dunya, khalas. Inshallah, om jag dör som muslim, jag har någonting bättre i Jannah. Så låt er inte luras av vad folk har i detta världsliga liv. Utan allting kommer att försvinna. Är det inte så? Den rikaste människan som levde, Qarun. Vad hände med honom? Khasafa. Allah lät jorden sluka upp honom. Var är han idag någonstans? Är han någon person som är värd att avundas? Nej. Utan som ulema sa på hans tid till de okunniga människorna som förundrades över hans rikedomar. Wailakum. Yani, vad som finns hos Allah är bättre. Allt det här kommer försvinna. Och så dagen efter när han faller ner i jorden så säger människorna till ulema, wala, ni hade rätt. Och det är så man måste tänka. Att det som finns hos Allah är bättre. Och Ibn Umar radiallahu anhu, han tog emot det här rådet och förverkligade detta råd. Då han sa att om du lever på kvällen så vet du inte, eller förväntar du inte att leva till morgonen. Lever du på morgonen, förväntar du inte att leva till kvällen. Och det här är det som ulema kallar för qasr al-amal. Al-amal. Att man inte ska ha för mycket förhoppningar. Och det är ett problem som många har. Tul al-amal. Att man tror att man ska leva för evigt. Yani, du planerar ditt liv som, kallas, jag går i pension, jag blir 65 och sen jag ska åka någonstans tills jag blir 80 och jag ska köpa och jag ska bygga och jag ska göra. Allahu a'lam, hur länge du lever. Är det inte så? Hur många unga människor har vi inte begravt? Är det inte så? Hur många bröder, syskon, döttrar, söner har vi inte begravt? Subhanallah. Allahu a'lam om du når denna ålder. 60, 70, 80 år. Allahu a'lam. Och därför man ska inte, för problemet är om du vet, eller du tänker så här, jag kommer leva tills jag blir 80. Då kommer shaitan till dig och han säger, men sen, jag ska börja fasta sunna, sen, jag ska börja be sunna, sen, jag ska lära mig mer om islam, sen. Allah a'lam om det kommer. Och det här kallas på arabiska för taswif, att man skjuter upp saker och ting. Och det här är från shaitan. Utan, vad är det här Abdullah bin Umar säger? Ta vara på dagen. Ta vara på stunden. Igår kan du inte ta igen. Imorgon kan du inte påverka. Eller du kan inte leva morgondagen idag. Men du kan leva nuet. Idag kan du leva. Och problemet många gör, de sitter och gråter över vad som hände igår. Eller de sitter och drömmer över vad som ska hända imorgon. Men de glömmer bort nuet. Är det inte så? Att många är väldigt naiva, dumma. De tänker inte på nuet. Ta vara på idag. Du lever idag, Allah alam, om du ens lever till imorgon, som Abdullah bin Umar här säger. Du kanske lägger dig ikväll och inte vaknar upp imorgon. Vad har du då gjort idag, den sista dagen i ditt liv? Yani vad han säger, lev varje dag som att det vore den sista dag. Lever man på det här sättet så kommer man alltid att göra så mycket som möjligt. Och därför så sa också profeten alaihissalam, och salli salat al-muwaddi'. Och be din bön som det vore en avskedsbön. Yani när du gör salat, nu inshallah vi kommer göra Isha snart. Tänk dig att det här är din sista salat. Du kommer inte be fajr, du kommer inte leva imorgon. Yani efter Isha kommer du dö. Hur kommer du be den här bönen? Kommer du stå och tänka på dunja? Kommer du stå och tänka på? Nej, du kommer be med största khushu, fokus, khashya. Du kommer be, du kommer gråta i bönen. Du kommer göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Förlåt mig för allting kaos jag har gjort hela livet. Eller hur? Och det är så vi borde be varenda bön. Det är så vi borde leva våra liv. Så att varje dag lever man på bästa sätt. För det kommer den här dagen då man dör. Man kanske inte är förberedd. Så man ska inte ha för mycket amel, för mycket hopp på att man kommer leva för evigt. För det skadar människan. Och sen säger Abdullah bin Omar, och ta vara på din hälsa innan din sjukdom och ta vara på ditt liv innan din död. Det är också två viktiga saker. Ta vara på hälsan innan sjukdom. Idag är du frisk, du är ung, du är stark. Du kan göra många saker som du kanske inte kommer kunna göra när du blir gammal och sjuk. Är det inte så? När du blir äldre, du kanske inte kan gå till moskén. Du kanske sitter hemma förlamad i en rullstol eller någonting. Du kan inte gå till moskén. Du kan inte göra sujud. Du sitter och ber på en stol. Du kan inte be qiyam al-layl. Du är så trött, så sjuk, du har så ont. Subhanallah. Men idag kan du. Så passa på. Och subhanallah, en bushra. Vad händer? Om du gör mycket bra saker. Du ber sunna, du fastar sunna och så vidare. Och sen blir du plötsligt sjuk. Sjukdomen kommer. Och du kan inte längre göra det goda som du gjorde. Vad sa profeten alaihissalam? Det kommer skrivas till dig samma belöning som när du var frisk. Ja, det kommer skrivas till dig samma belöning som när du var frisk. Så livet ut, du får belöningar att göra goda gärningar som du önskade att du kunde göra, som du brukade göra, men du kan inte. Men det här är för vem? Det här är den som brukade göra och sen blir hindrad av en sjukdom. Inte den som inte gör någonting och sen blir han sjuk och sen önskar att han kunde göra någonting. Nej, hans chans är borta. Hänger ni med? Så ta vara på hälsan innan sjukdomen. Och det här sa också profeten alaihissalam, ni'matani marbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Det finns två gåvor som de flesta av människor underskattar. Eller de är förlorare i dessa två gåvor. Och det är hälsan och fritid. Det är hälsan och det är fritid. Och som de säger, man vet inte det goda av någonting tills man förlorar det. Man vet inte det goda av någonting tills man förlorar det. Du kommer inte uppskatta hälsan som du lever i nu tills du blir sjuk och förlorar det. Då kommer du inse, subhanallah, wallahi siha, siha, det var det viktigaste. Om jag bara hade hälsa, bättre än pengar, bättre än allting. Och ni har sett några av världens största miljonärer dö i tidig ålder på grund av sjukdomar. De åkte till världens bästa läkare. De kunde inte bota dem. Är det inte så? Pengar kunde inte köpa dem mera tid eller liv. Det funkar inte så. Så ta vara på hälsan innan sjukdomen kommer. Och ta vara på fritiden innan det att du blir upptagen. Nu är du ung, men det kommer kanske en tid. Och inshallah det kommer, du gifter dig, du får barn och sen du ska arbeta. Och sen du får massa saker att tänka på. Du kanske får massa ansvar. Och du har jättemycket att tänka på. Och många saker du vill göra. Goda gärningar kan du inte göra för att du har inte tid. Men vet ni, som här Ibn al-Jawzi säger, den största förloraren. Vissa människor, de har hälsa men de har ingen fritid. Vissa människor har fritid men de har ingen hälsa. Okej? Vissa människor har fritid och hälsa men de är lata. Det här är den största förloraren. Han har alla förutsättningar. Han är ung, han är stark. Han har ingenting att göra. Men han sover bort hela dagen, spelar bort andra halvan av dagen, kollar på film, bara äter och sitter och skojar. Han gör ingenting med livet. Det här är den största förloraren. La din wa la dunya. Han investerar inte i dunya eller din. Utan det är bara bränna sin tid, döda sin tid som man säger. Det här är en riktig yani khasir, subhanallah. Och den här personen kommer att ångra sig på domedagen. Som profeten alaihissalam sa, igtanim khamsan qabla khams. Ta vara på fem, innan fem. Ta vara på din ungdom innan det att du blir gammal och sjuk. Ta vara på din hälsa innan sjukdomen. Ta vara på din rikedom innan fattigdomen. Ta vara på din fritid innan du blir upptagen. Och ta vara på livet innan döden. Så de här sakerna måste man ta vara på innan det är för sent. Så livet går snabbt. Innan du vet om det så kommer du att vara pensionerad. Kanske du kanske kommer vara gammal eller sjuk eller upptagen. Så lev i nuet som vi sa och gör så mycket gott som möjligt. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum." Akhrajahu Abu Dawud. Den som efterliknar ett folk, han är från dem. Och det finns en mening innan här som jag tycker är väldigt viktig att lägga till. Författaren har förkortat hadithen. Och där säger profeten alaihi wasallam: وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Profeten a.s. säger förnedring och låghet är bestämt för dem som trotsar mitt påbud. Och den som efterliknar ett folk, han är från dem. وَجُعِلَ الظُّلُّ يعني الْإِهَانَ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Den som trotsar mina beordringar är dömd till att förnedras. Och subhanallah, den här meningen är azim, den är mäktig. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Att den som vill ha al-izza, al-izza lillah, wa li rasuli, wa li mu'minin. Att ära finns hos Allah, hos sändebudet, hos de troende. Den som vill ha izza ska söka den hos Allah. Och då säger ulema genom att lyda Allah. Al-izza, ära finns i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och förnedring finns i att trotsa Allah subhanahu wa ta'ala. Den som trotsar Allah blir förnedrad. Han blir förnedrad i sig själv. Syndaren, den som ständigt syndar, lever långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Kolla på han, han är dalil. Han är haqir. I sig själv. Han skäms, han känner sig helt förnedrad. Den som är långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Men den som är nära till Allah, han är ärad. Även om han skulle vara kroppsbyggnaden smal eller någonting sånt, han är ändå en respektabel person, en ärofull person. Du kommer respektera honom. Du ser en person som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, du får respekt för honom. Du ser en person som är kriminell, mujrim, du får noll respekt för honom. Ingen riktig, det är kanske falsk respekt. Så ära finns i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och förnedring och låghet finns i att trotsa Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han: وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Och den som efterliknar ett folk, han är från dem. Nah. Vad menas med att den som efterliknar ett folk, han är från dem? Yani, en person som efterliknar salihin, rättfärdiga människor. Al-ulama, al-sahaba, al-anbiya, rättfärdiga, goda, nobla människor. Han är från dem. Varför efterliknar han dem? För han vill vara som dem. Han försöker vara som dem. Då är han från dem. Men den som efterliknar dåliga människor, kriminella, gangsters, knarklangare, låga människor, han är från dem. Han kommer försöka vara som dem. Han kommer att bete sig som dem. Och därför är det jättefarligt att försöka efterlikna dåliga människor. För det yttre kommer att påverka det inre. Du kan inte gå och efterlikna och se ut och prata som en kriminell människa och sen säga: men mashallah, mitt hjärta, det är rättfärdigt. Jag är bästa muslimen. Det funkar inte. Hänger ni med? Utan det yttre påverkar det inre. Så den som efterliknar ett folk, han är från dem. Och därför ska man försöka efterlikna de rättfärdiga. Och vad som här menas med hadithen också, de lärde har talat om den här frågan: när blir det förbjudet att efterlikna någon? Och då så säger de: det blir förbjudet att efterlikna någon, alltså icke-muslim, i det som tyder på yani någonting oislamiskt. Någonting som är unikt för dem och för deras religion. Yani till exempel, en muslim får inte klä sig med prästkläder. Han säger: idag jag tycker det är coolt, jag tycker det är fint, jag ska klä mig som en präst. Han får inte göra så. För då är det som den här hadithen. Det som efterliknar honom, efterliknar du dem i deras din, Du är från dem. Eller vad är det som skiljer dig från honom? Hänger ni med? Eller han vill klä sig som en buddhist till exempel. Sån här orangea kläder. Det är haram. För det här särskiljer deras religion. Det är ett tecken för religion. Du ser en person klä sig så här. Alltså han är buddhist. Du får inte klä dig som honom. För det här är unikt i religionen. Eller som vissa muslimer tyvärr gör. De har dreadlocks. Rasta hår. Det är också haram. För det symboliserar en religion. En religion där de tror att en etiopisk kung som var en diktator är en gud. Yani Haile Selassie som säger han är Allah, han är gud. A'udhu billah. Kuffer, shirk. Och du efterliknar de här människorna. Ni vet, Bob Marley och de här. Du kan inte se ut sådär. För det är en religion. Om jag ser dig, jag kommer säga han är rasta. Han är inte muslim, han är kafir. Eller hur? Och det är haram att efterlikna dem i deras religiösa angelägenheter. Det får man inte göra. Och därför till exempel, du får inte fira jul. Du får inte fira nyårsafton. Du får inte fira påsk. Du får inte fira Lucia. Du får inte fira Neiroz och liknande saker. För att det här är icke-religiösa högtider. Det är inte tillåtet. Ett annat exempel, som tyvärr vissa muslimer gör, när de gifter sig, de har vigselring. Vad heter det på arabiska? Dubbla? Dubbla. Dubbla, de har vigselring. De byter ring, mannen och kvinnan. Och har den på ringfingret. Det här är att efterlikna en religiös sed. Och det finns en tro bakom detta. Att den här, det har någonting med kristendomen att göra. Lycka i äktenskapet, jag vet inte vad. Och det symboliserar en kristen sed. Det får vi inte göra. Vi muslimer ska inte efterlikna dem i de här sakerna. Det har ingenting med vår religion att göra. Det fanns inte på profetens tid, utan det är en kristen sed. Och vi får inte ta efter den. Och samma sak, vi ska inte ta efter hinduiska traditioner, judiska traditioner, yani som strider mot islam, eller som är unika för dem. Det får vi inte göra. Utan lakum dinukum wal yadin. De har sin religion och vi har vår religion. Men då kommer vi till en annan viktig fråga. Får man då efterlikna icke-muslimer i världsliga saker? Till exempel, får man ha en kostym på sig? Det har inte med religionen att göra. Bedla. Får man ha kostym på sig? Får man det? Eller är det att efterlikna icke-muslimer? De lärde har sagt så här. Att dessa kläder, de finns i alla länder. Om du åker till muslimska länder, de har kostym. Om du åker till kristna länder, de har kostym. Det är inte längre ett plagg som symboliserar en viss religion eller folk. Utan det är ett internationellt klädesplagg. Det är helt okej. Får man ha byxor? Nej, du får ha byxor. Så länge de inte är yani tajta och så vidare. Visar auran. Du får ha dem. För det är inte längre något som är unikt för en viss religion. Utan alla på jorden har byxor. Finns alla, profeten Assam hade sirwal. Men de ser olika ut självklart. Men så länge de inte yani är haram på grund av att de är tajta och så vidare, så får du ha dem. Hänger ni med? Så världsliga saker som är en gemensam nämnare för alla, det är okej. Okay. Till exempel, vem var det som kom på, vem var det som uppfann bil? Var det muslimer eller kuffar? Vem var det? Var kuffar. Taib, ska vi säga, den som kör bil, han efterliknar kuffar? Heter Shabba bil kuffar i Sub-Sahara? Nej, alla kör bil. Det är världsliga saker, det är ingenting som har med religion att göra. Så hadithen handlar att vi ska inte efterlikna dem i deras religion. Saker som är unika för dem. Hänger ni med? Och även andra saker, som att en muslim ska inte klä sig som en hårdrockare, ska inte klä sig som en punkare. Och tyvärr, en musiba, det är att vissa ungdomar och vissa människor efterliknar dåliga människor. Yani, vissa muslimska tjejer till exempel vill efterlikna kändisar. Och de tar av sig hijaben och de börjar sminka sig, de klär sig helt katastrof, visar halva kroppen, för de vill se ut som den här tjejen som sjunger. Och det här är utan tvekan som den här hadithen. Vad har du gjort med din religion? Vad händer med hijab? Vad händer med hushma? Vad händer med blygheten eller haya? Du vill efterlikna den här människan? Nej. Men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Så man ska akta sig för det här. Det är väldigt, väldigt farligt. Och profeten alaihissalam nämnde att det kommer att komma en tid. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ni kommer att följa vägen av de som lever före er. يَنِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ شِبْرًا بِشِبْرًا وَدِرَاعًا بِدِرَاعًا. Steg för steg, bit för bit. Till och med om de skulle gå in i en ödlas hål skulle ni följa efter. Subhanallah. Det kommer att komma en tid där vissa muslimer försöker att efterlikna icke-muslimerna i allting. Och det här som Ibn Khaldun nämner tyder på en svaghet. Varför? För de människorna som har blivit besegrade är oftast låga och ser upp till de som besegrat dem och försöker att efterlikna dem. Hänger ni med? Så att det tyder på att det finns en svag en självkänsla och personlighet hos muslimerna som efterliknar yani dessa människor. Men hade de haft izza, hade de varit starka och stolta över deras religion, hade de inte efterliknat dessa människor. De hade vetat, som kvinna jag ska efterlikna vem? Aisha och Fatima och Khadija, det här är mina förebilder. Det är de jag ska efterlikna. Och som man jag ska efterlikna Salihin, jag ska efterlikna profeten alaihissalam, jag ska efterlikna sahaba, jag ska efterlikna ulema. Det här är det man ska göra. Så man ska inte sänka sig själv till en sån här låg nivå och vara en sån här person som bara följer allt mode och är beredd att kasta religionen bakom ryggen. Nas'alallahu al-afwa wa al-afiyah. Taj, vi hinner med inshallah en till hadith. Och jag kollar på klockan för den här hadithen är väldigt mäktig. Skulle kunna ta lite tid men inshallah vi kan förkorta den. Och det är hadith Abdullah ibn Abbas. Då han sa att jag kuntu khalfa Nabi alaihissalam yawman, yani radifan ala daba. Jag satt bakom profeten alaihissalam och red på ett djur. Och då säger han till mig, ja gulam, pojke. Ihfadillahi yahfadak. Bevara Allah så kommer Allah att bevara dig. Ihfadillahi tajiduhu tujahak. Bevara Allah så kommer du finna honom framför dig. Wa idha sa'alta fas'alillah. Och om du ber så ber Allah om hjälp. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Och om du söker hjälp så sök hjälp hos Allah. Och sen så sa han wa'lam, och vet att om hela umman skulle samlas för att gynna dig med någonting så kommer de inte gynna dig med någonting annat än det Allah har skrivit. Och om hela umman skulle samlas för att skada dig med någonting så kommer de inte skada dig med någonting förutom det som Allah har skrivit. Jaffat al-aqlam aw jaffat as-suhuf wa rufi'at al-aqlam. Pennorna är lyfta och bladen är torra. Och den här hadithen är väldigt mäktig, yani det är en wasiya, ett råd som profeten alaihi wasallam gav till Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas var ju hans kusin. Och det sägs att han fick det här rådet när han var 11 år. 11 år. Så ger profeten alaihissalam ibn Abbas det här mäktiga rådet. Och det här tyder på en väldigt viktig sak. Och det är att profeten alaihissalam lärde inte bara ut islam till vuxna. Han lärde även ut islam till barn. Och att lära barn är någonting väldigt viktigt. Barn behöver lära sig. Och se inte ner på dem, se inte, men han är bara 11 år, han är bara 10 år, han är bara 7 år. Lär dem religionen, men på ett enkelt sätt. Kanske inte en hel timmes dars, utan här är ett väldigt kort råd. Subhanallah, som Ibn al-Jawzi sa, att jag reflekterade över den här hadithen, den fick mig att bli helt, vad säger man, chockad. När jag reflekterade över dess innebörd. Och jag har en bok här, jag satt och läste. Ibn Rajab har skrivit en hel bok i den här, om den här hadithen. En hel bok, kitab kamil, om den här hadithen. Nur al-Iqtibas fi wasiyat av wasiyat Ibn Abbas. Och vi hade معنى. Och inshallah någon gång kanske vi kommer gå igenom den. Men alla kulli hal, väldigt, väldigt mäktig hadith. Så man ska lära barnen. Och därför var sa profeten a.s. till pojken som ville äta med vänster hand. Han sa, ja gulam, semmilla, kul biyamin. Säg bismillah, ät med höger. Ät från maten som är närmast dig. Innan man lär barnen, utvecklar. Så vad han säger till honom, jag ska lära dig några ord. För att fånga hans uppmärksamhet. Ihfadillaha yahfadak. Bevara Allah och Allah kommer att bevara dig. Vad menas med det? Ihfadillah, bevara Allah. Hur kan vi bevara Allah? Bevara Allahs gränser. Tilka hududullah. Allah har gränser. Och vad är gränserna? Det som är halal och det som är haram. Gå inte över halalgränsen till haramgränsen. Bevara det. Ihfadillah. Bevara att lyda Allah. Bevara att inte synda mot Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah. Bevara as-salah. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen om as-salah? Hafidhu ala salawat. Hafidhu. Bevara bönen. Och så håll dig borta från den haram. Walladina hum li furujihim. Hafidhun. Samma ord här. De skyddar, vaktar sina könsorgan. Gör inte någonting haram eller. Så att bevara Allah är att bevara hans gränser. Yani lyd Allah. Lyd Allah i det han har beordrat och synda inte mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad får du då tillbaka för någonting? Ihfadillah. Yahfadak. Då kommer Allah bevara dig. Jaza'an wifaqa. Yani så som du är med Allah kommer Allah att vara tillbaka. När du bevarar Allah, Allah kommer bevara dig. Vad menas med att Allah bevarar dig? Allah kommer skydda dig. Allah kommer hjälpa dig. Allah kommer underlätta för dig. Allah kommer hålla dig frisk. Allah kommer hålla dig stark. Allah kommer bevara dina sinnen. Allah kommer skydda dig från att hamna i shubuhat och shahawat. Lustar, begär, att halka i religionen. Allah kommer bevara dig. Du bevarade Allah. Allah kommer att bevara dig. Och så är det. Och subhanallah, han nämner... Ibn Rajab nämner exempel. Det var en stor alim, At-Tabari. Då sa han var mer än 100 år gammal. Han var över 100 år och han sitter och ror i en båt. Jättehårt. Stark. Och folk sitter och tar det lugnt. Du är gammal, ta det lugnt. Han säger nej, jag klarar av det. Han säger varför, hur är det? Han sa jag bevarade Allah när jag var ung. Jag gjorde inte haram, jag gjorde det Allah vill. Och Allah bevarar mig nu när jag är gammal. Så är det, subhanallah. Det blir starkt. Och inte bara det, sinnena. Därför har det nämnts till exempel i haditherna, eller av sahaba, den som kan Koranen kommer inte bli senil. Hafidh al-Quran, hafidh Allah och akla. Han bevarade Koranen, Allah kommer bevara hans sinnen. Och vissa av salaf sa också att al-alim blir aldrig senil. Han kan Koran, han kan hadith, han kan... Allah kommer bevara hans sinnen. Och det här ser vi. Det var nu, kolla våra ulema. Sheikh bin Baz till exempel, han är nästan 100 år gammal. I sista dagen i hans liv, han ger fatwa. Yani, خلاص, Koran, hadith och fatwa och svara. Ibn Uthaymin, samma sak, han ligger i cancer, sjuk på sängen och föreläser. Helt grått hår, men som han, Allah bevarar deras sinnen. Men om vi kan hitta någon som är långt borta från Allah, han blir 50-60 år, han glömmer bort vad han heter. Subhanallah. Allah bevarar. Du bevarar Allah, Allah kommer bevara dig. Och det här är någonting vi alla vill. Så sa han, ihfadillah tajiduhu tujahak. Bevara Allah, du kommer finna honom framför dig. Och då säger ulema, du kommer finna Allah med dig. Genom Allah kommer att hjälpa dig, Allah kommer underlätta för dig, Allah kommer att försvara dig och skydda dig och så vidare. Al-ma'iyya, genom Allah kommer att vara med dig. Med sin hjälp. Han kommer att stötta dig och hjälpa dig i de saker som du behöver. Och sen säger han, idha sa'alta fas'alillah. Om du ber eller frågar, så fråga Allah. Och det är också jätteviktigt. Han lär Abdullah bin Abbas att om du ska be, om du ska fråga, ska du fråga Allah. Gå inte och fråga människor. Gå inte till någon ängel eller jinn eller qabr, grav eller någonting, utan fråga Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt detta i Koranen, att vi ska fråga Allah azza wa jalla, was'alullaha min fadli, och be Allah om hans fadl. Vi ska inte fråga folk, vi ska inte fråga andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Utan om vi vill ha någonting, till exempel man vill gifta sig, zawaj, fas'alillah, Allahumma zawajni. En person har problem med pengar, Allahumma rizqni. Gå inte och fråga människor. Människorna har ingenting annat än det som Allah har gett dem. Varför gå en omväg? Gå till Allah direkt i allting som du behöver. Och vissa sahaba, de gav en ed till profeten alaihissalam att aldrig fråga någon om någonting. Wa amarani an la as'al ahadan shay'an. De frågade aldrig någon om någonting. Utan ville de ha någonting, de vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah har sagt, wa qala rabbukum ud'uni استجب لكم. الله لوبات أم بأوكلر هنم كمر هنات بسواراز. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الله نارا هنهار فران دعاني بأوكلر هنم. سو جرمك دعاء والله بلي آري يغضب أم بإن تبير هنم. سبحان الله الله بلي آري أم بإن تبير هنم. Och man kan aldrig be Allah om för mycket. Utan när du ber Allah Azza wa Jal, du får alltid någonting. Du får det du ber om. Eller du får någonting bättre. Eller du får det senare. Eller Allah tar bort någonting dåligt. Som du har nämnt i hadith. När du gör dua, dina händer kommer inte ner tomhämta. Du får det du ber om nu. Eller sen. Eller någonting bättre. Eller Allah tar bort någonting dåligt. Så det finns ingen, förlust i att göra dua. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت أقوم دبير أم يلب بي الله أم يلب يعني قلت بي أندر أم يلب بي الله عز وجل أم يلب وسنسو صاحن وبيت أتم هي لبان إنسان من أسفرات ينري سكان دوم يتي ينري من نوتين فرتم ديسم الله عز وجل هسكري بيتفاري وكم دوم يتسكادري كان دوم يتسكادري من نوتين فرتم ديسم الله عز وجل هسكري بيتفاري وده هل أرمني خان بعد هل أرمني خان الاعتماد توكل على الله سبحانه وتعالى att förlita sig på Allah. Att inte vara rädd. Utan قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Ingenting annat än det som är skrivet kommer drabba oss. Ingenting annat. Det spelar ingen roll. Hela världen vänder sig emot mig. De kan inte skada mig. Tänk er vilken iman. Det är så man ska tänka. Khalas. Var inte rädd. Ibrahim a.s. Det sägs att han var umma. Han var enda muslimen på jorden. De ville skada honom. Yani, de gjorde krig, yani, planer mot honom, kastade in honom i en eld. Blev han skadad? Nej, varför? Han hade Allah med sig. Allah skyddade honom. Så om Allah vill skydda dig från ondska, så kommer ingen kunna skada dig. Så enkelt är det. Och tvärtom, om Allah vill skada dig så kan ingen skydda dig. Om hela världen står runt dig och försöker skydda dig, de kan inte skada dig. Allah kan döda dig med en mygga. Är det inte så? Allah dödar dig om han bara stoppar ditt hjärta. Vem ska återuppliva dig om Allah inte vill? Eller hur? Så har man den här iman, så har man stark tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och utöver det så lär han honom att allting är skrivet. Qadar. Det går inte att ändra på ödet. Utan gör det du ska göra. Gör det som är rätt. Och förlita dig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som drabbar dig kan inte undgå det. Och det som har undgått dig kan inte drabba dig. Alltså det är qadr Allah subhanahu wa ta'ala. Så kortfattat, mashallah, en väldigt, väldigt mäktig hadith. Ett väldigt starkt råd som Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu fick från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och vi avrundar för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.